utredningarna duggar tätt trots att vårsolen har börjat titta fram. Det här är PK-podden, en utredning i politikens mest centrerade periferi med era ständiga huvudsekreterare Hannes Hervieu.
God dagens, hej på er.
Och Carl Malmqvist.
God dagens.
Och Gabriel Bergin.
Hej.
Det är jag.
Ja, det är du.
Mm. Varför sa du hej, Carl?
Ja, för jag ville hälsa dem välkomna.
Ja, trevligt.
Hannes är ordförande för Centerstudenter, inte så länge till.
Nej, jag är lame duck. Jag ja, plaskar runt i en ankdam.
Valberedningen har
knivarna slipas bakom din rygg.
Ja.
Det här, jag vet inte om Expressen, massmedia har rapporterat.
Jag skrev faktiskt, jag skickade faktiskt valberedningens förslag till Aftonbladet, men jag vet inte om de ska göra någonting på det.
Ja. Det borde jag ha gjort eftersom det är jag som är valberedningen.
För den som är intresserad av dessa liksom internpolitiska skeenden i Centerpartiets studentförbund, så kan man hitta information ingenstans. Carl Malmqvist är en räknenisse
i folkets tjänst.
Exakt. Och själv är föräldraledig.
Så att, i ditt barns tjänst.
Exakt. Så det är vi. Det är en svensk podcast om politik. Vissa hävdar att det är den bästa, vissa tycker den är okej. Oklart hur många som ogillar oss. Om ni gör det kan ni väl skicka ett mejl.
Ja. Vi har, ja, det, ja. Det är väldigt synd. Generellt sett så är kritik mycket vanligare när det gäller människor som är förbannade. Men det känns som att just när det gäller podcast så är det liksom väldigt mycket ja-sägare. Jag tror vi har en så här tydligt negativ på iTunes som är typ så här: det här med humor är faktiskt en allvarlig grej. Man kan inte bara skratta åt allt, killar. Så här, och när en och en halv stjärna eller två stjärnor eller en stjärna, jag vet inte fan. Jag vill ha lite fler hat-recensioner.
Problemet är kanske för att det inte finns något kommentarsfält, men det finns ju faktiskt iTunes. Men det är en ganska lång process. Man ska gå in och ska man
det
hitta
finns också ett
skriva.
Kommentarsfält på pkpodden.se där man kan spy sitt näthat.
Men är inte det fördelen med att näthatet frodas på ställen där det är väldigt kort? Alltså det går väldigt snabbt
näthatet
att ta till sig.
Näthatet frodas på Dagens Industris hemsida.
Till exempel för att artiklarna är ganska korta. Man hugger snabbt. Mm, en podd är ändå 45 minuter du ska lyssna på för att man vill ska kunna då känna man vill ha en hedlig näthatare. Ett troll med värdighet.
Vi borde kanske finnas på SoundCloud istället, för där kan man ju här, lägga till kommentarer på vissa tidsintervall. Liksom, så här.
Fult skratt. Och så.
Exakt. Det här är alltså avsnitt 57. Det kommer handla om allt från överskottsmål, lador, Saudiarabien, kulturministerns sköna eller osköna avspändhet, lite beroende på hur man ser på det där. Grekland kanske, House of Cards. Och inte minst så får vi en avslutning på
Syokonsulentpodden.
Syokonsulentpodden heter den, just det.
Det där var också en omskrivning för att podden kommer inte handla om ett jävla skit. Men ja,
nu
allt
kör vi.
Och inget. Det är exakt. Lite grann som det här med äganderätt och så vidare, att när alla äger allt så äger ingen någonting. När podden handlar om allt så handlar den egentligen inte om ett jävla skit.
Folk lyssnar oavsett vad, så ja. Vi kör bara istället. Slappna av i baksätet, lägg mobilen i vårt knä och låt oss liksom ta er på den här färden. Typ.
Nej, det var en jättefin beskrivning.
Ja. Ska vi ta det här med knät först? Förstår ni vad jag syftar på?
Då syftar du på choklad i knät och mobil i knät. Ja. Alice Bakunke, Disneyklubben.
Det är också lustig anatomi där. Jag vet inte vad ni har eran snopp och snippsångs snopp, om den sitter på knät eller inte. Men absolut, i någon typ av närhet.
Jag har lyssnat på, jag måste bara säga, jag har lyssnat en del på eller tittat på
Har din dotter börjat titta på Snopp och snippsången?
Nej, jag tycker den är lite stimmig.
Ja.
Hon är,
gillar inte barn sånt där
knarkigt. Gammal. Jo, men det gör hon absolut. Därför jag tror att det är dåligt.
Okay.
Jag är som Gabriel Wikström.
Allt som man tycker om är per definition dåligt.
Min namne.
Ja.
Ja, fast i liksom det privata. Men så istället för det så tittar jag
på tjeckisk utbildningstv.
så nära man kan komma, fast på svenska. Så 70-tals barnfilmer baserade på olika barnböcker. Totte och Emma.
Men är det inte väldigt kommunistisk propaganda i barnprogram från 70-talet?
Nej, ja, det beror på hur man ser på det. Eller så är det numera normen i samhället. I alla fall vad håller liksom, könsstereotyp. Skitsamma. Så att, ja. Då finns det en som heter Totte och Malin. Ni kan söka på YouTube. Sitta där.
Väldigt trevlig,
om
Kunk, att
Totte och Malin är,
nej, vänta nu. Det här är kultur. Det faller ändå under hennes ansvarsområde.
Du pratar om snopp och snippa. Jag vill bara påpeka då att i Totte och Malin på 70-talet sätter tydligen penis och springa.
Ja, hellre springa i fel fil än att fila i fel springa, som det gamla ordspråket lyder.
Exakt.
Det här är den mest ekivoka starten på en podcast som har varit sen Filip och Fredriks fyllepodcast, tror jag.
Ja, kanske.
Vad skulle du säga om Alice Bakunke?
Jo, men jag skulle egentligen fråga vad din poäng var. Det var en märklig intervju för de som inte då har koll på det här. Så var det alltså då en DN-intervju eller en DN-reporter som följde med Alice Bakunke Och där reporten kanske gjorde någon typ av journalistisk avvägning eller bedömning som gjorde att så här, det som var det mest relevanta i intervjun var liksom Alice Bah Kuhnkes halv snuskiga skämt och hennes kluckande skratt när hon pratade om chokladfläckar på snoppen. Mm.
Och då kan man ju göra olika analyser av det här såklart. Eller liksom, ja, men man kan ju också liksom, Björn af Kleens inställning till politiska samtal och liksom som politisk reporter vad hans jobb är. Och sen så är det ju hela den här, om man vill göra någon värdering i hur hennes beteende är. Jag har ju tipsat förut om den här Erik Schildt-podden med Alice Bah Kuhnke som också är motsatsen kanske till kluckande och penisskämt, men ändå väldigt olikt en minister i media. Och jag tycker jag står fortfarande vid att jag tycker att det är uppfriskande.
Det är konstigt, jag tyckte inte alls det här var så konstigt. Och det säger kanske mer om mig kanske än om intervjun i sig. Jag blev mer irriterad på att så här, amen, vad konstigt journalistiskt verk att lyfta fram när de sitter och småsnabbas. Jag vill inte på något jävla sätt, och så här, man måste ibland få brasklappa. Jag har gjort färre intervjuer än vad hon kanske gör på en dag. Nej, ja, stundtals.
Hon i alla fall hade ju en ganska lång radioskuggeperiod, ja, så absolut. Att jag vet inte.
Det jag vill säga bara är så här, att de få gånger jag har gjort intervjuer i min roll som ordförande för Centerstudenter, så är jag jätteglad att de inte skriver ut allting jag säger. För att innan intervjun börjar så står man och snackar lite, man skojar lite, bababa. Jäklar i mig. Det är ju liksom, jag tycker det var jättekonstigt att skriva ut allt sånt. Det blir ju en jättekonstig grej om man som politiker då ska vara
talepunkt.
Exakt. Det är klart att det finns, om jag då skulle vara off the record och vi håller på att skoja lite och sen så råkar jag säga så här att ja, men det är ju en jävla grej nu internt, bababa, det är en stor konflikt mellan den och den personen. Självklart ska de skriva det. Men om jag då står och garvar, om vi ska ta en intervju över en lunch liksom, och så skojar jag lite om, jag vet inte, om maten eller vad som helst. Det är ju jättekonstigt att lyfta fram det. Det är ju,
jag korven, vad ser den ut som?
Ja, men, just det skämtet var ganska tråkigt. Men förlåt, jag förstår vad du verkar med. Jag håller helt med dig. Det hade varit konstigt.
Alla är inte proffs som du, Hannes.
Jag är inte proffs. Men jag tyckte det var lite eller jag ska inte kritisera en journalist så, men
varför
lite konstigt. Okej, det var ofint.
Ja.
Man måste få skämta lite.
Absolut. Nej, men det var jag försökte antyda att även jag tyckte att det var något märklig prioritering, för att jag antar att inte Alice Bah Kuhnke under den här intervjutiden bara satt och höll på med och kluckade och drog med halvdåliga skämt, så att säga. Men jag kommer ihåg, även du har ju gått Sturakademin, Hans. Då fick man ju liksom lära sig att det, åtminstone fick jag det, ett av de mest effektiva sätten att liksom såga en person är att ordagrant citera vad personen säger under en intervju, för att alla låter efterblivna i liksom ett ordagrant citat, så att säga, i en talad intervju.
Så när du lyssnar på den här podden, skriv ut det och sen så sammanfattar det. Liksom.
Nej, men och sen så, jag brottades ändå lite grann, för jag är lite orolig att mitt ogillande av Alice Bah Kuhnke som liksom politiker. Och sen så fick jag också någon så här könsgrej, verkligen så här, är det här för att hon är kvinna eller inte? Alltså jag tyckte att hon var, att det var oproffsigt och oskönt. Samtidigt så älskar jag ju så här anekdoter om typ ryska presidenter som super i bastun och typ så här sitter och leker med kärnvapenkoder när de har druckit för mycket vodka. Det var whatever liksom. Jag älskar ju med politiker som är lite annorlunda. Ja, och sköna. Mm. Så jag vet inte vad det var egentligen som gjorde att så här, nej, funkar inte för mig.
Ja, fast det spelar nog ingen roll. Kan du komma på någon och liksom lagt exakt de här orden i dennes mun och det tyckte var lite skönt?
Nej.
Alltså jag kan hålla med om att själva skämten var ju rätt boring liksom. Jag vet inte om han är som expert vad han säger, men han nickar att de också var boring. Men däremot liksom fenomenet att hon skämtar lite, det tycker jag ändå var liksom skönt. Alltså, det stämmer ändå in med hennes personlighet någonstans, kanske. Skitsamma, det är vad det är. Just i de dagarna som vi spelar in det här så är ju det kanske en av de stora snackisarna är ju Magdas och
vad heter hon?
Magdalena
Andersson menar du?
Ursäkta mig, finansministern.
Ja. Mm. Statsrådet Andersson.
Men har du aldrig sagt Ankan om Anders?
Faktiskt inte. Nej, men jag vet bara att jag jobbade ju lite grann i valrörelsen med en av hennes konkurrenter.
Ja.
Och då fick vi verkligen, eftersom vi sa inte Ankan, vi sa Anders om Anders Borg och Magda om Magdalena Andersson, men fick verkligen så här i valrörelsens slutskede så här, påminna varandra om att hon heter Magdalena Andersson, så att inte min chef då skulle komma in och få det som liksom minne att säga Magda, så att han skulle råka säga det i någon debatt och då bli anklagad för att förminska henne på något sätt.
Just det.
Klokt.
Så att det ligger lite grann även i mitt bakhuvud.
Men nu är ju, om man ska göra en maktanalys, vilket vi ägnar oss åt en del senaste liksom, veckorna. Så,
vem hade vunnit i thai-boxning, eller var du tränar? Mellan Magdalena Andersson
och jag.
Ja, jag tänkte mer Burton i Bo, men okej.
Okay. Ja, så hur som helst, hon vill avskaffa målet.
Vilket mål? Vi-mål.
Vi-mål. Vilket mål?
Inte The Mall of Scandinavia. Och inte inte Mall of Scandinavia.
Och inte blåbärshoppen.
Hade hon tagit The Mauler i thai-boxning?
Det hade hon inte gjort.
Nej, okej.
Hade hon tagit The Mall of Scandinavia i...
Överskottsmålet, ja.
Överskottsmålet. Mm. Till förmån för ett balansmål.
Ja. Kan vi göra bara super... På, jag hörde idag när jag var fikare att man kan bara någonting när man kan förklara det för någon annan väldigt snabbt. Ni två kan ju vad överskottsmålet är. Förklara Nej. För de lyssnare som inte kan, eller mig.
Jag ska villigt erkänna att jag är lite halvfuskig i min förståelse för det. Men i grunden så handlar det om att den offentliga sektorns finansiella sparande ska vara 1% av BNP över en konjunkturcykel. Och vad fan betyder det? Ja, då blir det ganska mycket mer. Vad är den offentliga sektorn? Ja, det är stater och kommuner. Och sen är det också det här lilla pensionssystemet som kommer in lite grann från flank och gör saker och ting lite mer komplicerat. Men i grunden handlar det helt enkelt om att den offentliga sektorn ska gå plus över tid. Liksom.
För att kunna finansiera pensioner, investeringar och stabilitet bara, eller?
Ja, det finns, om detta tvistar säkert det lärde, men det var ju i kölvattnet till 90-talskrisen när man började sanera statsfinanserna och såg att vi hade en demografisk utmaning med en åldrande befolkning.
Ett köttberg.
Till exempel, så skulle man kunna uttrycka det, också ha det uttryckt, så att säga. Så det fanns nog lite olika motiveringar, liksom att återställa förtroendet för statsfinanserna, finansiera liksom åldrande befolkning, jada, jada, jada. Det har ju alltid varit liksom tillfälligt, alltså underförstått att det är ingen som har velat ta det här i evig tid. Det finns ingen poäng i att överbeskatta befolkningen och bara lägga Anders Borgs skattkista, eller numera Magdalena Anderssons skattkista, även om man kunde tro det under några år, så att säga. Men,
eller ja. Lada heter det nu.
Ja, nu är det Lada. Nu är det en Lada.
Det är tecken, Lada är större än skattkista.
Det är tecken på Centerpartiets ökade inflytande i svensk politik.
Eller så är det tecken på att vi återigen har en socialistregering som tittar mot DDR för inspiration och lader och trabanter och så vidare.
Just det. Nu vill jag bara, det här är ju som sagt inte SNS-podden eller IFM-podden eller någonting sånt.
Nej, vi har bättre ljudkvalitet än IFM-podden, ja, till exempel. Inte så smarta kommentarer, men bättre ljud.
Mm, SNS något. Har ju ingen podd.
Nej.
Så att, bättre. Mm. Men det här över tid vill jag bara att du ska kommentera också.
Men precis, det är väl, nu är inte, alltså, jag vet inte hur det blev så att jag sitter här och svarar på frågor.
Allting är relativt. Ja. Jag kan inte det här.
Kan inte du kommentera det här med övertiden?
Nej, men att det är väldigt relativt sett, och det betyder att man kan hävda att en konjunkturcykel egentligen är längre än vad den är. Om man inte lyckas uppnå det, så säger man att det är nästa år vi ska klara det.
Ofta när man ritar upp det schematiskt, så ritar man ju någon typ av sinuskurva eller någonting liknande, att uppåt, liksom, högkonjunkturen är lika lång som lågkonjunkturen. Det är en väldigt symmetriska mönster, att det ena året går upp, andra året går ner, och så går upp igen och ner igen. Men i verkligheten så är det där väldigt svårt definierat vad som är en hög och vad som är en lågkonjunktur, för man kan ju liksom inte observera det, utan det är ju någonting
man, man försöker på tillväxt.
Nej, fast det går inte heller, för då är det så här, okej, i år har vi växer vi 2,4%, är det hög eller lågkonjunktur? Ja, det beror ju på vad våran trend tillväxt är. Ja, det beror på vad vi tror att vi kan växa i jämvikt. Och det kan vi inte observera. Det kan vi bara gissa oss till att vi tror väl att det kanske är 2, ja, vi kanske ligger ungefär i balans nu. Någonting. Så att det är ju jättesvårt att gissa. Och då har man en massa olika indikatorer. Men alla kan väl vara överens.
Vi kan till exempel säga så här, ja, nu kommer jag bort mig, men vi har en arbetslöshet på någonstans över 7%.
Ja.
Och då handlar det, då kan man liksom som en proxy säga, ja, men vad är jämvikt, så att säga, eller vad är vår naturliga arbetslöshet? Där har vi full sysselsättning. Vilket i och för sig också är ett oklart begrepp. Men om vi säger att vi har full sysselsättning 6%, då är vi just nu inte i full kapacitet.
Men oavsett hur man räknar och funderar, så är väl alla överens om att det kommer bli svårt att nå överskottsmålet när ekonomin nu ändå långsamt hackar sig upp.
Det enkla nu är ju att jag bara då försöker säga det lilla jag kan om det här, men jag väljer istället att dumförklara mig själv pyttelite mera, vilket ju är att dumförklara mig själv väldigt mycket. Men det där att säga att det blir svårt att nå, skulle man då inte kunna ställa fram, säga det klassiska så här rumpnissargumentet, bara, varför då? Och då är svaret så här, ja, för att vi inte vill skära.
Exakt.
Skulle man inte, det skulle vara jättelätt att göra det om vi bara ströp kulturbudgeten ett år. Alltså det skulle få andra konsekvenser och så, men är det inte politisk ovilja bara som gör att man inte uppnår det? Eller finns det andra påverkansgrejer som man inte tänker på?
I grunden så tror jag att det är mycket så. Sen så kan man väl säga så här, att just nu så då tuggar ju ekonomin på i hyfsad takt, men det är fortfarande relativt känsligt, och Riksbanken har liksom negativ ränta, och liksom andra aktörer gör vad de kan för att verkligen hålla den här lilla återhämtningen, som det så fint heter, under sina vingar, och verkligen liksom få den att blir livskraftig. Om då finanspolitiken och politikerna liksom bara sliceade sönder budgeten och stramade åt som fan, då kanske det, då hade vi kanske inte haft någon återhämtning. Mm. Så att, men absolut, på lite sikt fram om några år så där, då är det ju mer en fråga om politisk vilja. Och då kommer jag tillbaka till den klassiska valrörelsegrejen, att man tror att alla offentliga medel går till vård, skola och omsorg, vilket de ju såklart inte gör, men så att det går ju att slicea i grejer utan att påverka välfärden. Men det är fortfarande så att det finns alltid någon jävel som blir förbannad när man tar deras statliga pengar ifrån dem, så att säga. Mm.
Vem skulle bygga vägarna?
Ja.
Men om man bara tänker liksom, är det politisk tidslinje liksom? För i valrörelsen, Magdalena Andersson propagerar ändå för att de rödgröna har en ambition och vilja och möjlighet att göra mer satsningar liksom, i de offentliga finanserna, traineeprogram och så vidare. Sen kommer man till makten, man upptäcker att lådorna är tomma. Man skriver ner prognoserna för svensk ekonomi och upptäcker att det finns inte så mycket möjligheter. Och sen avskaffar man överskottsmålet. Vad är liksom den långsiktiga planen? Jag är inte helt... för att man kan också hävda så här att okej, om svensk ekonomi inte går så bra, alltså vi är på väg in i, eller vi är i någon slags utdragen lågkonjunktur, då borde man också kunna satsa ganska mycket mer och ändå nå överskottsmålet, åtminstone i närheten av det.
Ja. Men jag skulle verkligen vilja bara lite grann för att ett litet tjuvnyp, men det kan de, ja, det kan de ha. De har massa fina tjänster på regeringen. Skulle vi inte bara kunna lyssna på hur det lät när Magdalena Andersson och Anders Borg debatterade om huruvida Magdalena Andersson skulle försvara överskottsmålet eller inte efter valet? Det här är i april, för ganska precis ett år sedan alltså. Då lät det ungefär så här.
Har inte du själv öppnat upp för att luckra upp överskottsmålet?
Nu är det vi socialdemokrater, det var vi som skapade det här finanspolitiska ramverket med överskottsmålet efter att vi fick städa upp efter den förra borgerliga regeringen. Och vi står naturligtvis bakom det.
Jag tror att alla som lyssnar noterar att Magdalena Andersson ger alltså inte ett svar på frågan. Kommer Socialdemokraterna hålla fast vid överskottsmålet?
Nej, Anders Borg lyssnar inte så bra, för jag sa ju alldeles nyss att jag står bakom överskottsmålet.
Men ni kommer stå fast vid det även efter ett val när ni tvingas samarbeta då?
Ja, men det är självklart. Jag har ju i 2 års tid jagat Anders Borg för att han bryter mot överskottsmålet. Själv står såklart jag bakom det.
Ja, så att där har ju tonen förändrats ganska snabbt. Och som du är inne på så har ladorna gått från att vara tomma till att vara tillräckligt fulla för att inte behöva fyllas på mer, så att säga. Mm. Och om man ska bli bara lite konspiratorisk. Nu har vi ändå ett underskott i statsfinanserna. Även om man skulle ha ett balansmål skulle man behöva spara lite pengar antingen automatiskt eller diskretionärt liksom de närmaste åren. Men någonstans runt 2017-2018, om man som där Magdalena Andersson tror att ekonomin är i balans, då behöver man alltså inte, och även liksom statsfinanserna är ungefär plus minus noll, då behöver man alltså inte fortsätta spara, och kanske 2018 har man då råd att drämma till med 20 miljarder eller någonting, 30-40 miljarder som man annars inte hade haft. Så att det kanske precis blir lagom att finansiera ett rejält valfläskpaket 2018.
Det är klassisk Assar Lindbeck, alltså,
procyklisk
politisk konjunktur.
Mm. Mm. Men det är ju absolut, det är bara en ren illvillig gissning liksom.
Ja.
Det kanske är drivet av en mycket ärlig idé om att det här är det bästa för Sverige.
Ja, absolut.
Det är ja.
Slutsatsen med det här om överskottsmålet är kanske att det viktiga är att ha ett mål. Men det kanske inte räcker att ha mål för att klara av att styra liksom den ekonomiska skutan, den politiska skutan rätt. Om vi tittar på Grekland så kanske det också är bra att nå dem. Lärdomen av det. Jag försökte bara lägga upp jättedålig övergång.
Ja. Du har jättebra, du har varit så himla bra på övergången den senaste tiden, och både lyssnare och jag har ju hyllat dig för dina övergångar. Ja. Den där var så där.
Ja. Tack för feedback, direkt feedback. Du kan skriva det på iTunes också.
Ska. En stjärna.
Ja.
Nej, det kanske inte finns så mycket att säga om Grekland. Vi har pratat klart om liksom, offentliga finanser kanske för den här podden. Men jag tycker att det är lite spännande. Alltså, så här, jag läser...
Kan du dra liksom, för de som inte... Du vidarebefordrar en gång varannan dag ett mejl från någon grekisk analytiker som jag läser med stort intresse, som är extremt anti-Syriza. Hur uttalar man den på svenska?
Syriza.
På svenska?
Ja, men whatever. Ja. Med svensk dialekt. Ja. Syriza.
Ja, Syriza kanske. Ja.
Som ni märker tittar jag inte på liksom, nyheterna. Jag bara läser skit istället.
Du läser Twitter.
Ja, typ. Ge oss 30 sekunder sammanfattningen. De tvingades till nyval.
Ja, oj, från början alltså. Ja, de tvingades till nyval. Syriza fick mer stöd än innan.
Och det är en vänsterkoalition.
Ja, det är en vänsterkoalition, precis. Som nu dock har en samarbetsregering med ett mer, inte högerextremt, men på högerkanten av parlamentet.
Är de lite Putin-vänliga?
Ja.
Ja, men det där, och det där är så oklart liksom, att vara vänsterkoalition och ändå liksom, men jag tror att det är lite underdog-grejen. Och du kan ju även titta på Cypern, hade ju samma problem förra året när man också i princip var väldigt nära att gå i konkurs. Så försökte man spela Ryssland mot EU mot varandra, och det gick så där kan man säga. EU vann, är väl slutsatsen. Alla ryska insatser. Skitsamma. Nej, men Grekland så här. Du har en vänsterkoalition som enligt då den här person, min analytiker och lite andra liksom, nyhetskällor som man läser. De har ingen koll överhuvudtaget. Alltså, så här, Stefan Löfven och Gustav Fridolin och
Alice Bakunke
och hela gänget.
Och Magda.
Framstår ju som liksom de mest liksom erfarna och kompetenta politikerna de som har träffat liksom. Och det är väl så här, och det är väl no offense, om du är ett land som är, där man har liksom ungdomsarbetslöshet på 50%, ett jättemärkligt systemskifte i ekonomin, och du vet, man upplever att man har en piska på sig från andra länder som sätter krav på hur du ska styra upp liksom din kris, så kanske du får den här typen av politik. Det kanske inte är så konstigt. Men i regeringsställning så tänkte man kanske att ja, men du kanske kommer skärpa till sig, men det verkar inte riktigt vara så. Sen märker man inte riktigt av det här kanske om man tittar på de nyheterna kring de här förhandlingarna som har varit mellan EU och Grekland de senaste veckorna, för att det är ett ganska liksom high level förhandlingsspel som ja, om man får bara brottstycken liksom. Men tydligen liksom, om man läser grekisk media så är det liksom high chaparral. Tydligen är det tre av ministrarna som inte ens har liksom svurits in, för deras portföljer är inte helt tydliga liksom. Så här, 6 veckor efter valet. Ja, skitsamma.
Men det som hände var väl sen också, alltså de började bråka som fan för att de behövde på något vis omförhandla så här lånepaket och, ja, och sådär. De hade likviditetsbrist och så blev det en standoff. Och grekerna, vad det verkar så är narrativet att grekerna fick ge sig lite grann.
Ja.
Har du någon koll på hur de lyckades göra en Hannes där och paketera och sälja det till den inhemska befolkningen som har då röstat på ett tydligt vänsteralternativ som är så anti-Tyskland?
Ja, eller min uppfattning är bara att de har ju fortfarande väldigt, liksom, ganska högt stöd, så här 40% eller någonting av befolkningen i opinionsundersökningen. Och det är väl ganska imponerande om man precis har liksom sålt ut alla sina vallöften och så vidare. men då kan man också, det kanske tar liksom lång tid innan det här slår igenom, man vet inte riktigt. Alltså
likt Syrizas reformer.
Man har inte nått crunch time och så vidare liksom. Men skitsamma, det som är intressant blir liksom så här, det är synd att det inte finns mer engelsk och framförallt svensk bevakning. Jag själv efterfrågar det liksom, alltså på typ House of Cards nivå på, vi kommer till House of Cards sen förut, liksom på vad som faktiskt sker typ i grekiska parlamentet och vilka politiker, för det är, alltså det är verkligen, man skulle vilja följa det mer liksom på daglig basis, tror jag. Det är mer det som jag är ute efter lite grann. Och finansministern Varoufakis, den här skalliga snubben som övrigt är, skrev en fantastiskt rolig, jättelång debattartikel, alltså flera A4 sidor lång, om varför han är marxist, men varför han låtsas inte vara det, dels genom hela sin forskarkarriär och nu även nu i förhandlingarna med EU.
Han har wallraffat neoklassismen typ.
Exakt, ja. Han wallraffar de neoklassiska ekonomiska institutionerna. Ja.
Och han är då,
alltså, men han är tydligen helt utfryst nu i Syriza, förstår jag det som.
Ja,
så att han kommer ju få lämna sig vissa så här regeringar.
Men lyfts inte han in lite, beskrev som en rockstjärnehjälte på något sätt.
Men han har ju varit då, han var ju chefsekonom på det här jävla spelföretaget, på tal om svårt att uttala grejer med lite svensk direkt. Valve. Hur uttalar man det?
Valve.
Jo, men på med svensk. Ja, men okej, vi säger Valve. Mm. Som ju, jag lyssnade på någon sån här Econ Talk avsnitt med honom liksom, och det verkar vara något så här syndikalistiskt företag med så här superplatt organisation och så här, folk som jobbar där har liksom inga arbetsuppgifter eller arbetstider, utan alla bara går in och typ är kreativa tillsammans och gör några av världens mest bästsäljande spel typ. Och så är han deras chefsekonom och bara,
de har ju inte producerat något spel på.
Nej.
<10 år.
laughs> Perfekt för Grekland.
Ja, men vänta, de släppte ju Half-Life. Ja. Fantastiskt. Sen började de släppa Half-Life 2 i delar. Mm. Varav de har släppt 2 av 3.
Ja.
På typ 15 år.
Men de har jävligt kreativt miljö.
Ja.
Och mycket, mycket sittpuffa säkert.
Ja.
Ja, verkligen. Men fantastiska spelupplevelser. Skitsamma. Slutsatsen av det här var väl att jag önskar mer korrespondenter i Aten.
Mm.
Ja, det... Men vadå, du har ju både Kajsa Ekis Ekman och Alexandra Pascalido som ger superfantastiskt.
Det är så man får inte skoja om Alexandra, för nu är det synd om Alexandra Pascalido, vilket det absolut är.
Ja, det är det faktiskt.
Men hon är en av mina sämsta journalister på rent objektiva grunder. Har ingenting med liksom kön eller etnicitet eller någonting annat att göra.
Hon är dålig.
Jag men har ingen respekt för hennes journalistiska gärning. Nej. Överhuvudtaget.
Men du har ju ändå mer respekt för hennes journalist, för henne som person, än för de som ringer och hatar på henne.
Oändligt mycket.
Jävla patrask.
Ja. Men på tal om, det har vi inte tänkt att vi ska prata om, men har vi någonting att säga om, det drar ju ihop sig inom KD-grejen liksom.
Ja, men alltså, jag vill faktiskt säga, jag hade lovat mig själv att steg för steg i podden nu, efter runt avsnitt 50, att försöka gå in i den mer seriösa rollen. Men det här avsnittet blir bara då det jag bara, katastrof, inte ser något rimligt. Ja. Jag vill fika med Günther. Ska vi...
Hon, alltså det är ju...
För de som inte känner till det, det är så här... Det var tre partiledarkandidater som man trodde skulle kunna bli. Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och
det var väl fyra. Ankarberg. Ja, och så eventuellt Adaktusson håret.
Men... Ja, men han kandiderade ju aldrig.
Nej, men sen kom han tillbaka. Men, okay.
Men sen så var också var Pernilla Günther.
Förlåt, får jag bara säga håret. Mm. Vi kan inte anamma andra poddars smeknamn på människor.
Jag känner inte till att han kallades håret en annan podd.
Men det, jag förstår vad du menar, men för mig så är det egentligen...
Jag har aldrig hört det kallat någon håret innan.
Nej, men för mig är det en referens bak till Petri Rally, om du kommer ihåg det, och deras sånger, där de hade en sång om Lars Adaktussons hår.
Nej.
Ja, det är liksom... Det är
höra, får jag höra?
Ja, det lät så här.
Mm. Vad var vi?
Ja, du vill prata om Pernilla.
Ja, men jag har suttit och jag har smsat er, jag har ringt människor och pratat om det här, jag har skrivit på Facebook. Jag har inte kunnat ta in den här människan.
Var tog R-et vägen? Är det som är din stora fråga? Varför heter de Pernilla och inte Pernilla?
Just jag sa Pernilla dessutom, hon heter Pernilla. Ja. Varför heter hon som han som gjorde You Touch My Tralala? Nej, men ja, han döps efter henne.
Ja.
Han hade bettade på henne. Nej, men det är så himla orimligt.
Ja.
För att hon betedde sig som att hon hade en chans att vinna, och alla visste att hon hade inte någon som helst chans att vinna. Fascinerande och också lite modigt, och också jag gillar inte uttrycket skämskudde, men också konstigt.
Jag tycker, hon har också jag tycker att det är härligt. Det är som en motpol till alla de här liksom, Socialdemokraterna är väl den klassiska, men även Moderaternas partiledareprocess var ju liksom under all kritik utifrån ett öppenhetsperspektiv.
Men det är lite så, ja, men det är ändå på gränsen till oetiskt att släppa fram debattartiklar av henne.
Ja.
Alltså, ja, någon, nu kommer jag vara Gabriel Wikström här. Alltså, det är bättre för henne personligen att hon isoleras liksom, eller tystas ner från media.
Ja. Men det hade inte varit bättre för oss andra.
Men alla här är team Ebba, hoppas jag.
Jag vet inte.
Du känns Jakob Forssmed, Gabriel.
Jag
tror att du är Jakob Forssberg.
Ja. Forssberg.
Vad heter han då? Forssmed, men förlåt.
Jag tror jag följer Jakob Forssmed. Jag tror han kommer på ett bra sätt hålla ihop alliansen och vårda dem. Hör Forsberg nu igen. Peter Foppa Forsberg. Nej, men jag...
Men det känns bara som att kristen vänster är min sämsta kombination av liksom politiska dimensioner.
Är han det?
Ja, men det är min fördom. Okay. Jag kan ha fel.
Jag är mer liksom lagtor sen hon kom ut som...
Den minst böghatande.
Ja.
Ja, rimligt.
Du och hon har ju också stått bredvid israeliska arméns pansarvagnar.
Ja...
Det är inte ens främsta egenskap.
Nej.
Det är också taskigt, det kommer du klippa bort.
Nej.
Ja, vi ska inte göra en jävla prediction, för att det slutar oftast bara i tårar.
Jag satsar på Bush.
Okay.
Bush was right.
Både 2016 och 2015.
Okej, men så här, jättekort.
Jeb.
Vem skulle göra störst positiv skillnad för deras väljarsiffror?
Günther då.
Ebba Busch kommer rädda KD som han, jag ska inte sno din, all cred åt Hannes, du gjorde den här analysen innan vi började spela in. Inte lika säkert att hon är nettobidrags, liksom lockar röster netto till alliansen. Däremot tror jag att hon är mycket bra för KD.
Jag tror det är svårt att forska på det, Men jag undrar, och jag vet att det också, förra avsnittet så skojade vi om att man kör nyliberala pojkrumsanalyser om svastikor och jämför det med kommuniststjärnor. Jag undrar om det går att forska på hur mycket Kristdemokraternas namn och Miljöpartiets namn påverkar deras synen på deras partier. Ja. Det går ju svårt att forska på det, men det vore intressant.
De borde, alla partier borde inte få bestämma sina egna namn själva, utan det borde outsourcas till typ så här SOM-institutet och Glenn eller någon där nere i Göteborg som typ så här får slumpmässigt byta namn på partier och sen typ studera hur stödet i väljarkåren skiftar beroende på namnbyten och så här random experiment. Eller? Nej? Okej. Okay. Nej, vi skiter i det.
Oavsett vem som blir vald så vet vi att det kommer bli den som har mest skit på alla andra i KD. Eller? Nej, så går inte politik till på riktigt. Så går politik bara till i House of Cards, eller?
3 plus, stjärna på den.
Den övergången, ja. Mm. Ah, snygg. Ja. Jag vill också ge dig så här, du gav direkt feedback förut. Då hade jag kunnat säga så här, ja, men vi har gått via KD och Half-Life och allt det var. Jag vet inte om Half-Life fanns till de här bärbara typ PS-konsolerna. För jag, ni vet, det är en sån som Frank Underwood har i House of Cards. Och där var vi där. Så kör på nu.
Han spelar välja sitt lilla prinsesspel. Ja, spoiler på den.
Min var bättre.
Nej, vadå spoiler på den? Det var i förra säsongen och folk inte har sett två...
Vadå? Jaha, jag tror, ja, även i den här säsongen spelar han ett spel med en liten prinsessa på sin iPad.
Jo, och det är iPaden.
Monument ja. Valley, skitbra spel.
Ja. Okay. Okay. Finns det på riktigt?
Absolut.
Okay, men
sjukt mycket reklam för det spelet. Ja, helt absurd.
Är personen som har skrivit texten om det spelet han som spelar författaren?
Ja, det vet jag inte.
Skitsamma.
Hur meta kan...
Är det en spoilervarning på det här segmentet eller ska vi hålla oss till de lite mera liksom, meta-grejerna?
Jag tror att vi måste göra så här, att vi tar hjälp av vår... Spoiler-robot, är det det vi har döpt den till?
Ja.
Herr Spoiler. Fru Spoiler.
Som får berätta.
Mm. Och då är det så här. De närmaste...
11.5...
minuter.
Är han tysk? Minuta. Pernilla Günther läser in.
Vänligen, stäng av. Och sätt på när dessa minuter har passerat.
Ja,
typ så. Ja, så stäng av kan man ju för sig inte göra och sätta på. Men om man stänger av och väntar 15 minuter eller vad det nu är jag sätter på igen, så får man skitsamma.
Spola fram.
Antagligen det som kommer
välkommen in i målbrottet också.
Antagligen det som är kvar är typ att vi säger tack för den här gången och berättar lite om vad som kommer hända nästa gång.
Mm.
Skitsamma.
Gå igenom mer vettigt än att lyssna på PK-podden. Ge oss 2 stjärnor och lämna bara.
Är det någon som vill säga någonting och ha sig kvar? Nu börjar spoilers.
Ja, men och det kommer bara vara spoilers för att jag har inte sett mer än 6-7 avsnitt.
Nej, jag
har inte
sett,
ja, så att vi har ju liksom inte någon säsongsavslutning att röra till. Jag vet inte vad man ska börja i det här. Man kanske ska börja i någon väldigt så här banal. Är det en bra eller dålig säsong? Jag måste säga att så här, jag tycker att det är en bättre säsong än säsong 2 så tillvida att de inte liksom... Säsong 2 kändes väldigt så här, oj, oj, oj. Vi orkar inte tänka ut några intriger som har intrikata lösningar, utan så fort någon stöter på ett problem så bara har de ihjäl den personen. Bara, jaha. Alltså så här, visst, kanske effektivt, men inte så himla roligt. Nej, men det här är kanske lite mer politiskt spel ändå. Det är ändå för.
Fast nu kanske jag spårar er, men jag tycker inte att det är lika intrikata. Det kanske ligger i liksom hans nya positionsnatur, men det är inte lika intrikata. Liksom. Det är inte det här liksom, fysiska förhandlingsspel på samma sätt. Jag höll på att liksom skapa inte regeringskris, men kris i förhållandet igår när jag sa att jag tyckte att det var lite paj i den här serien nu jämfört med innan.
Ja.
Jag tror att jag är förlåten. Men
det har jag också... Förlåt.
Nej, men jag ska bara säga, jag tycker att den känns lite plattare liksom, på något sätt.
Men är den inte plattare utifrån ett politiskt perspektiv? Men däremot så är den liksom starkare ur ett personligt perspektiv. Alltså man har ju aldrig fått se huvudkaraktären Frank så sårbar som han har varit nu. Han har suttit och gråtit och allt vad det har varit. Alltså, person... Det blir ju mer en dramaserie än en politisk thrillerserie.
Ja,
och det tycker jag är ett synd. Mm. Men man får ändå se karaktären rätt bra. Han visar sig sårbar, han är på defensiven väldigt mycket. Det är ändå lite fascinerande.
Ja, fast jag tycker att det är kanske just det också. För att jag tycker att han var hyfsat mångfacetterad som han var. Ond som fan, eller liksom utifrån någon typ av rimlig moralisk definition. Jävligt skicklig liksom, på gränsen till psykopat. Men även med liksom en del historik och det är liksom ganska komplicerat. Nu är han bara en maktkåt snubbe liksom, med lite oklar moralisk kompass liksom. Jag tycker inte alls att det är lika spännande.
Men jag undrar om, för jag är också liksom, absolut är det så att de politiska, de är inte riktigt lika liksom intrikata hans planer för hur han ska liksom bli president sådär. Men det är ändå lite grann så här, hur ska vi få Ryssland med på det här och jada. Men jag undrar om inte det ändå är ett
men då bleknar den ju liksom till exempel exempel jämfört med West Wing eller någon annan.
Som ja, tar. Absolut. Mm. Men jag undrar om det ändå inte är ett glädjens budskap för människor som tror på demokrati. Och det ska gudarna veta att jag inte sjungit demokratins lov särskilt ofta i den här podden. Men nu tänkte jag nästan göra det. Mm. Att så här, kan det ändå inte ligga någonting i det att ta sig upp alltså på, inom positioner där man inte behöver väljas av folket som han gjorde i tidigare säsonger när han gick förvisso då folkvald liksom in i kongressen och sådär, men att då liksom hoppa över folkviljan och via intriger bli president, då är det öppet för mycket så här, fulspel. Mm. När man är president och satsar på att bli vald 2016, mm. visst då är det en del fulspel för att liksom bli kandidaten och så vidare och så vidare och så vidare, men även en sån ruthless pragmatist som Frank Underwood som egentligen kanske bara vill spela ut människor mot varandra måste i sin roll som president försöka göra någonting som folk tycker om för att ha en chans att bli omvald. Mm. Det är ändå en fin illustration av demokratin som kontrollmekanism på makten, att även Frank måste göra, sen så tror inte jag att Amworks skulle funka så himla bra i praktiken, supersubventionerat överallt liksom sådär, och, men han måste ändå, även om han inte är intresserad av det eftersom han är ond psykopat, om han nu är det, försöka få människor i jobb och försöka få lite fredslösningar i The Jordan Valley. Mm. Men det är ändå ett glädjebudskap.
Ja, det är ett glädjebudskap. Vad jag också tror man kan tycka är ett mindre ett glädjebudskap och någon form av cyniskt förhållningssätt i politiken är ju att min bild, jag har ingen koll på amerikansk politik, hyfsat koll på svensk politik, ändå också upplever jag hyfsat koll på ändå liksom politiska hantverket i Sverige. Den här serien kanske är tydligare än någonsin på hur mycket personrelationer mellan ledande politiker ändå spelar roll. Både i liksom intern politik, eller förlåt, inrikespolitik, men också utrikespolitik. Att för de som inte har sett det så är väldigt mycket av de första avsnitten i alla fall kretsar mycket kring relationen mellan Frank Underwood och Petrov som är rysk president. Och jag är helt övertygad om att det på det är på personnivå väldigt mycket i storpolitiken också. Jag vet ju lite hur det fungerar i Europaparlamentet, mycket personberoende. I Sverige garanterat mycket personberoende. Och det bör väl även vara det på viss nivå även internationellt.
Absolut, däremot så det som är orealistiskt är ju att så här, Frank och Petrov, det hade jag faktiskt, jag har inte sett Forbrydelsen, eller vad fan det heter på danska den serien, jag hade ju inte koll på den här skådespelaren att han är dansk och Mads Mikkelsens storebrorsa. Nej. Men i alla fall att de sitter i varsin fåtölj och typ så här, wheelar och dealar liksom fram från scratch i princip en överenskommelse, så går det ju inte till. Alltså, det är ju extremt många lager av tjänstemän som skickar papper fram och tillbaka liksom, ett halvår i förväg och sen kommer man dit och skriver på liksom, eventuellt. Men absolut så finns det ändå säkert utrymme för lite goodwill om man har en bra personlig relation.
Ja, men framförallt viljan man säger åt sina tjänstemän att fokusera på. Det är ju där det handlar om att personrelationer, det är inte så att goda relationer mellan politiker X och Y gör att de två sätts och förhandlar, utan det gör att person X och Y har en viss typ av agenda, att personrelationer är agendasättande så tillvida vad man säger åt sin administration att fokusera på, tror jag.
Mm. Ja, men det kan det ligga mycket i.
Men, och sen apropå, jag får bara komma tillbaka till det du sa, Carl, seger för demokratin. Alltså Amworks. Ska vi utvärdera lite grann? Jag tycker att det är lite... Alltså i det som du säger att det är ett rent väljarfriande förslag, populistiskt nästintill. Men också
nästintill.
Ja, men och ja, det är inte helt, alltså det, alltså huvuddelen av väljarkåren är ju inte arbetslös.
Nej. Okej. Okay.
Men det är också lite Fredrik Reinfeldt på något sätt liksom. Det, om man är en riktig president på något sätt och conventional wisdom säger väl att du kommer vilja göra någonting som är bra för väldigt många olika grupper i samhället och massa olika särintressen. Här avskaffar han ju alla särintressen likt Fredrik Reinfeldt vill göra och bara inför ett program för att bara, amen, fuck liksom allt det här social security med alla liksom försäkringsbolag och allting, utan nej, nu bara tar vi pengar ur statsbudgeten och betalar folk liksom för att jobba.
Ja, jo, men, och det är ju nymoderat diskt, vad fan det nu kan tänkas heta den böjningen, i termer av, och så här, det är ju någonting som präglar nästan all politisk debatt, att så här, det är jobbet i sig som är det centrala, inte vad som produceras, värdeskapande, produktivitet, välstånd liksom,
den som talar lönen.
Nej, och sådär, utan det viktiga är full sysselsättning liksom, att så här, om man sen, om en person skulle gräva ett hål och en annan person är anställd för att fylla igen hålet, så är det ändå två jobb så att säga. Och det är ju ett perspektiv som tyvärr är ganska dominerande även i svensk politisk debatt om jobben.
Kan ni tänka er någon svensk politiker som skulle tänka om de skulle föreslå eller annonsera, fan, den här killen gör ändå något för att ge folk jobb liksom.
Ja, till exempel de rödgröna som gick till val på 90 dagars garanti. Nej, men vadå? Alla unga ska få jobb eller praktik inom 90 dagar. Ja. Amworks, vad är skillnaden egentligen? Helt ärligt. Det är ju man, när man ser det så garvar man åt bara, gud, det här är helt bisarrt, att de tar bara pengar och så bara ska de garantera alla jobb. Ja, det, har ju, det var ju sossarnas viktigaste vallöfte. Det första regeringsbeslutet vi ska ta är det här. Det var
jag,
ju inte
om jag ska vara lite hannesk, säga något hanneskt, så är det väl att det som du säger stämmer. Men skillnaden är att Frank, han skär ju faktiskt ner någonting för att betala för det.
Ja, okej, ja.
Korrekt. De rödgröna skulle vilja höja skatterna på de som jobbar i Sverige för
sant,
att...
Sant. Medelklassen framskal.
Det är ändå lustigt att det var ändå ett tydligt, självutnämnt viktigaste vallöfte. Att det inte har hänt mer. Nu går vi snart in i och för sig i vårpropositionstider, så att vem vet. Men det var ändå tydligt att det skulle vara det första regeringsbeslutet. Jag tycker att så här, att hacka på Gustav Fridolin för att han i någon bisats någon gång sa att han skulle rädda skolan på 100 dagar. Så här, visst, det kan ju vara kul, men så här, det var ändå ingen som trodde på riktigt. Just när det gäller 90-dagarsgarantin, det är lustigt att den inte har fått mer så här, vad hände med den? För att även i deras egen budgetproposition så var ju den mycket, liksom, den lyste ju nästan med sin frånvaro helt. Det var någon, ja.
Ja, man får, ni får tycka att jag blir för mycket spindoktor-aktig, men jag längtar efter att få vara med och skriva talepunkterna till de som ska bara pressa sossarna på. Nu har det gått x antal dagar sedan valet, ni har fortfarande fixat det här. Kan ni erkänna antingen att ni hade fel i kritik mot oss eller att ni bara är misslyckade? Alltså de ska höra det här som kräks. De ska pressa ner deras... Det finns, för själen kan det ibland vara nice att vara i opposition. Det är dåligt för Sverige. Absolut. Men för mitt personliga välbefinnande ska det bli en glädje att pressa ner alla dessa glada Anders Utbult-människor på Twitter. Ska få höra att de har misslyckats.
Men frågan är, jag undrar, har... För att, alltså så här... Jag tyckte at the time att det var oansvarigt, den retoriken. Alltså så här, jag har full respekt för, och vi har haft representanter för Socialdemokraterna och här i podden, mycket stor respekt för många socialdemokrater. Det finns många smarta socialdemokrater. Jag tyckte at the time att det var så här, ni kunde tona att det är 5%. Okej, liksom kritik mot arbetslösheten är för hög.
Vilket den var.
Ja, de här skattesänkningarna har dömts ut av en massa expertmyndigheter som säger att den är ineffektiv. Absolut, så här, det är fullt rimligt att tycka. Bla, bla, bla. Men just de här, det här är det första vi ska göra. Vi garanterar att alla ska få jobba. Ni kunde ju bara sagt att ni skulle vara signifikant bättre, och att det skulle de ändå kunna så här, sälja på ett intellektuellt heligt sätt. Jag säger inte att jag hade hållit med, men whatever liksom. Men det, att vara i opposition under lång tid gör ju det med människor, att man blir ju girig på liksom grejerna. Och jag undrar, jag tycker att alliansen som opposition nu har hållit sig, alltså de har inte varit klanderfria i sitt agerande sådär, men de har ändå hållit sig från de riktigt stora löftena.
Jag sa inte att vi skulle lova någonting, jag sa bara att du skulle förklara hur dåliga de var.
Ja, men precis. Men jag undrar när det kommer, när alliansen, någon alliansföreträdare går bananas. Jag skulle mina pengar ligger på att det antingen är Folkpartiet eller en typ en ny och liksom...
Det är Günther.
Ja, jag menar att någon ny KD-ledning drabbas av lite övermod och gör någon stor utfästelse om att försvarsanslagen ska dubblas på 4 år eller någonting. Liksom, sådär. Men det kommer ju komma. Och det ska bli intressant hur man hanterar det som person och då sympatisör till allianserna. Så här, det där kommer vi inte hålla. Ska jag då kritisera oss internt eller ska vi bara låta det passera? Mm.
Ja, det var några ord om världens mest tittade tv-serie. Vi får se om den avslutas i och med detta eller om det kommer mer. Någonting som däremot avslutas just nu, Hannes...
Fyra stjärnor. Jag förstod inte alls vad du menade.
Men nu vet du.
Nej.
iTunes recension på Gabriels övergång. Ja, även om man fick hjälp av Hail to the Chief, men så var det ändå en rimlig.
Absolut, vad bra övergång. Ungefär lika smidig övergång som jag nu har gjort från renässansen och eller från antiken till medeltiden över nu till renässansen och liknande. I det historia. Jag lämnade till min hemtenta, fått tillbaka den, blev godkänd. Och det gör också att vi avslutar segmentet Syokonsulentpodden. Jag har läst 7,5 poängs idéhistoria och jag känner mig lite vis ändå. Jag känner mig lite smart, lite vis. Men jag vill göra en liten, och då vill jag göra en liten reflektion.
Har du någonting med skarfar att göra så går jag ifrån.
Ja, men på ett sätt kanske, men sitt kvar. För all del, min vän. För all del, sitt kvar. Inte med skarfar, men med människor. Som ibland kan ha på sig skarfar. Nej, men jag har landat i att vad är egentligen syftet med att plugga? Är det kanske att så här, bli lärd, bildad? Eller kanske det kan vara så här att det är den här berömda hitta sig själv-grejen och få lite fart och fläkt och riktning på sitt liv. Och jag har landat i att det här är roligt. Det får jag säga att det är. Men jag är inte en idéhistoriker. Jag blir väldigt vis av detta. Och det tackar jag för. Men jag är ju inte historiker. Alltså. Och inte för att jag inte är intresserad av idéer eller liknande, utan för att jag upplever det här som...
Vill du omsätta idén i praktiken istället för att...
Men lite diskutera... så, men framförallt så vill jag känna... Jag har haft lite svårt... Och det kanske också är, det här, jag kommer ju sluta idéhistoria innan vi kommer in till de idéer som diskuteras nu idag. Men jag har lite svårt att diskutera idéer som jag, där jag liksom jag köper inte utgångspreferenset. Vad säger man? Axiomet. Givna utgångsläget. Till exempel att alla de idéer vi har pratat om under medeltiden, framförallt, så här Thomas av Aquino, superintressant, hade jättemånga tankar, Luther, antisemit visserligen, vilket lärarna glömde säga, så jag fick fråga det på ett seminarium, bara, var inte han antisemit? Jo, det är också var han.
Hade vi inte en definition, benämning på den här typen av frågor? En tidigare syokonsulentpodd.
Nej, men vi diskuterade, jo, men så här, det vi sa var då att en person kan ändå vara bra.
För erkänna att du hade redan tittat fram på Wikipedia att han var antisemit innan du ställde
frågan. Nej, men jag kan däremot 100% berätta att jag inte visste det innan, men jag kan berätta när jag sen, det hade jag inte. Däremot så hade jag smsade mamma. Min mamma är religionsjournalist, och smsade henne så här, ja, men fan, Luther är spännande ändå, alltså, intressanta tankar om hur han ser på synden och sådär, att man kan begå synder så länge man tror på Gud och lalla. Hon bara, ja, glöm inte bort att han var antisemit också. Jag bara, va? Det här har inte stått någonting i de texterna vi läste om Luther inför seminariet. Kommer in på seminariet om Luther, börjar babbla på, jag bara, men, och så försökte jag, hur ska jag få in det här? Jag visste inte det här, men jag måste ändå ställa frågan liksom, så här. Det har varit saken att den här läraren som ledde seminariet började i sin föreläsningsserie med att berätta om typ som Sven-Erik Lidmans bok om kurslitteraturen. Han bara, han har ett väldigt marxistiskt förhållningssätt i det här. Jag bara, åh gud vad skönt, äntligen en liberal. För de som har hängt med längre i psykologispodden vet att vår förra lärare var inte riktigt liberal. Gud vad skönt, en liberal som nu kritiserar det här. Ett marxistiskt perspektiv, vilket jag ju själv då tycker är ganska bra. Jag bara, men vad fan är det här? Du liksom inte ens döljer det här, utan du bara är öppen med det. Han är superkompetent och trevlig, men så här, vi ska ha Locke på nästa seminarium, och en av frågorna är så här, fundera på hur Locks syn på individen påverkar synen på fattiga. Ja, men det är väl inte det rimligaste att diskutera om Locke, vill jag bara slänga in. Så i alla fall, smsade mamma och frågade, va? Hon sa så här, ja, han var antisemit. Jag bara, va? Men var han inte antisemit också? Lite aggressiva texter. Han bara, jo, ja, det var han ju. Det var så här, som en passus. Det vi diskuterade förut var ju om en idé, om Luther kan tycka bra saker även om han var antisemit. Det här var ju snarare så här, om man diskuterar Luther, bör man nämna att han var antisemit? Jag hävdar att det bör man nämna. Det som jag tycker är svårast med idéhistoria, som också kanske gör att jag inte tror att det här är min framtidsbransch, är att jag är så pass egoistisk att jag vill gärna att idéer ska utgå från min världsbild, för att jag ska verkligen ta till mig och diskutera dem. Jag har oerhört svårt...
Istället för en heliocentrisk världsbild ska det vara en hannesicentrisk världsbild.
Nej, men jag hade så himla svårt. Varenda seminarium har vi diskuterat deras förhållningssätt till Gud. Jag erkänner...
Vad är deras förhållande till mig då?
Ja, exakt. Vad tyckte Luther om mig då? Nej, men jag köper inte att det finns en Gud. Det gör att hela diskussionen för mig blir problematisk. Ja. Är Gud bland människorna eller är det här han runt omkring människorna? Ja, min personliga åsikt är att det finns alternativ 3, att han inte är någonstans. Hur känner ni för det? Ja, Platon, ja, i och för sig, Platon inte pratat så mycket Gud. Thomas av Aquino hade inte hållit med. Det hade heller inte alla andra. Paulus hade heller inte hållit med. Och så vidare. Och det har jag tyckt var lite svårt. Men det var givande. Jag har träffat människor, jag inser att dig vill jag absolut inte umgås med. Och människor som jag inser att du vill absolut inte umgås med mig. Fler sådana vill jag skicka med. Men jag har också insett att det här är ju... Jag kan förstå dem som ifrågasätter stundtals den offentliga finansieringen av all typ av utbildning. För det här har gett mig en hel del för själen. Jag har inte blivit mer produktiv av detta.
Det här är någon typ av Urban Bäckströmsk kritik mot humaniora.
Humaniora behövs, det ger näring till själen, som någon sa. Men det är ju, vi har ju mest suttit och pratat. Men det var jätteroligt. Och jag nailade tentan, bojacka. Och jag kunde, jag älskade det, det var anonym utvärdering. Oj, oj, oj. Alltså, det var, okay. Om vår lärarinna lyssnar på det här, så då var det, okay, jag erkänner, it was me som skrev. Oerhört bra pedagogiska föreläsningar. Du är oerhört kunnig i ditt ämne. Jag personligen upplever dock att vissa signaler man sänder ut via klädval kan påverka. Jag som har vänner som har flytt från, det har jag också vill jag säga, från kommunistiska stater, upplever det som visst lite stötande med kommunistiska kläder i föreläsningssalen. I övrigt, jättebra kurs.
Så jävla passivt aggressivt. Ja. Det är en helt nybildad igen.
Ja. Nej, men jag tycker det är jävligt tvungen att markera det. Ja. Det tuffa hade ju där varit att jag skrev med VH Hannes, men eftersom han inte var anonym hemtanta så vågar jag inte det. Mm. Man vet ju hur de är.
Ja.
Nej, men det var en konstig avsnitt.
Var det inte så Lenin sa att om vi måste underkänna 9 av 10 idéhistorieelever för kommunismens sak så är det värt det? Nej, det var inte exakt, men typ så.
Nej, men jag vill skicka med. Nej, men jag vill också på så här, för nu raljerar jag lite och så här. Jag, om jag förstått rätt, axiom, för ni nämner folk hela tiden. Jag dum förklarar mig själv. Given utgångspunkt. Så här är det. Kan man säga att det är ett axiom?
Ja.
Så här är det. Om axiomet är... Ja, men sucka, jag är inte... Jag kan paketera ett axiom. Och då kan jag säga att det hade inte hetat axiom, utan någonting enklare. Kan jag säga på en gång. Få in axiom i en löpsedel. Nej, det kan du inte.
For the record, jag var trött, tog mig i huvudet. Allt är inte en kritik. Mot dig personligen, Hannes.
Okej, okay. Ja, men det var det jag uppfattade som jag pratade. Ja. Men vi går vidare.
Du har en Hannes-centrisk världsbild,
exakt,
där allt handlar om dig.
Exakt, exakt. Nej, men så här. Om axiomet är att människor tycker och tänker det de säger, och jag är då den enda människan på jorden som säger saker för att jag känner ett behov av att säga saker och inte känner mig dum och analyserar för analysens skull. Om det är axiomet, jag vill säga så dock så här, likt Gud, jag köper inte axiomet. Jag tror att folk, även andra människor än jag, säger saker för att säga det.
Mm.
Vi minns tillbaka till första idékonsulentpodden. Jag frågar mig själv vad jag egentligen behöver fråga. Mm. Och hela den där grejen. Om det är så att alla människor tycker och tänker vad de tänker, jag vill ge respekt till skarfarna. De är djupare än vad jag är, på många sätt. Och det kan de få vara.
Okej. Okay. 2,5 stjärna på den
avsnittet. Nej, men jag vill bara säga, jag vill ändå rekommendera folk, om ni känner det här med att få ett jobb och bra. Nej, jag kommer inte säga det. Men nej, men det var kul. Det var roligt. Nej, det här var ett spårat segment, men det är så det var fuckat med min hjärna. Vem är jag? Okay. Varför finns jag?
Om man inte har råd att åka till Thailand för att finna sig själv, då kan man gå en fullt utsubventionerad och CSN-berättigad kurs i idéhistoria.
Mörkare kulvertar, sämre mat och inget bad.
Men ungefär lika billiga drinkar.
Ja, precis. tack så mycket, Hannes. För den...
Vad ska du bli när du blir stor då?
Ja, det är en bra fråga.
Vad jag ska bli?
Ja, givet att det är en syokonsulentpodd.
Nej, men jag ska inte bli det.
Du använder dig av den bästa och mest ultimata av alla metoder. Ja. Den så kallade utslutningsmetoden. Du har nu kontakt att du inte ska bli idéhistoriker.
Fantastiskt.
Du testar med någon ny.
Du ska plöja geologi.
Och sen börjar nästa segment. Inte än. Vi kan prata om det nästa gång kanske. Lite grann. Mm. Men nästa segment. Det måste ju ändå vara
Brysselpodden. Det kommer absolut vara. Det kommer absolut vara.
Tack, Anders, för denna fantastiskt självutlämnande vallraffandet. Vi ska alldeles strax avsluta det här avsnittet. I nästa avsnitt så har vi ett fantastiskt avsnitt upplagt. Vi får besök av en gäst som är i alla fall min och Karls, inte ungdomsidol som är liksom någon man hade postrar av i liksom pojkrummet när man var tonåring, utan snarare någon gång lite senare när man sitter och läser bloggar. När man sitter på natten och läser nyliberala bloggar med nationalekonomisk touch, som man gör. Du är extremt nervös, Karl, för det här, har du outat.
Ja, men, det tycker jag väl ändå är rimligt. Mm. Nej, men om vi då ska nämna att det är helt enkelt för många människor en helt jävla okänd människa vid namn Niklas Berggren, som har med att starta upp Ratio numera, någon typ av big boss på IFN. Oj, nu har vi snackat skit om IFN-podden tidigare. Det var inte bra.
Mm. Vi får reda ut det nästa gång.
Nej, men det är väl rimligt att känna sig intellektuellt underlägsen och lite nervös, helt enkelt. Mm. När man ska träffa en person som ändå har haft viss inverkan på ens intellektuella och politiska utveckling. Och så får vi prata om det är hans eller mitt fel att det inte gick, att vi inte har kommit längre, så att säga.
Så nästa gång Niklas Berggren kommer hit och pratar med oss, det hoppas jag att ni lyssnar på. Innan vi slutar så ska vi ge något litet tipsvar som tagit ur luften. Hannes?
Ja, men jag kan ju då börja. Jag pluggar ju då idéhistoria på Humanistvillan. Därifrån kan man ta en kort promenad till Bergianska trädgårdarna. Där jag var, när vi spelade in så var jag där igår och var på rysk afton, då jag åt rödbetssoppa som heter vad då egentligen?
Borscht.
Och det var sjukt gott. Det är inte det jag ska tipsa om, för det har inget politiskt innehåll.
Var det en vegetarisk eller med kött i?
Jag var vegetarisk. Och sen så crème fraîche eller grädde.
Smetana.
Hur gott som helst, färsbröd, lalla. Saltgurka, eller ättiksgurka och vodka och god öl och allt vad det var. Och en uppsättning av Tjechovs körsbärsträdgården. Mm. Och två saker kring detta. Ett, var jag... älskar och rekommenderar, alltså vad det är häftigt när det kulturella upplevelser som liksom skakar om en lite grann, bara det här var något nytt och nytänkande och lala. Det här kanske inte var nytt och nytänkande, men det var det för mig. För skådespelarna var också serveringspersonalen. Så de kom ut med kaffet under föreställningen. Och delar av publiken fick också roller och skulle vara med i pjäsen. Och det var väldigt, väldigt bra. Det är en väldigt stark berättelse. Kortfattat kan man säga att det är en kvinna som kommer tillbaka från en tid i Paris där hon har blivit bedragen i stort sett av sin tidigare man till sitt föräldrarhem som hon behöver sälja, och då säljer hon det till en man vars farfar och farfars far var slavar på den här gården, vilket är väldigt starkt, och han har blivit rik och allt sånt där. Men, och det här är då Tjechov Ryss, som vi har skrivit Körsbärsträdgården, Måsen och flera andra väldigt stora pjäser. Och det som fick mig att reflektera väldigt mycket då, jag pratade väldigt mycket med min mor, och vi pratade mycket om det här, hur man låter nationer eller kulturer befläckas väldigt mycket bara av den dagsaktuella politiken. Nu är Ryssland och rysk utrikespolitik och rysk inrikespolitik varit kaos rätt länge visserligen. Men Ryssland är ju så mycket mer än Putin och Stalin och Lenin. Hur jag är väldigt färgad av deras despotiska ledares ondska på många sätt. Och därför inte rysk kultur är för mig väldigt främmande. För att jag utgår från att de är onda rakt igenom. För att Putin har onda avsikter. Eller för att Stalin och Lenin var genomruttna, vidriga människor som det är fullständigt orimligt att närma sig. Och att det finns ju fantastisk litteratur. Alltså liksom, några av de tyngsta klassikerna produceras av ryska författare. Hur jag färgas av deras liksom, ledares ondska. Och det tycker jag är väldigt negativt. Jag tycker det är problematiskt när man gör så grundläggande eller grundanalyser att man bara går på ledarna. Men då vill jag också säga att det finns ju motsatsen, att jag ska inte sticka under stolen med att jag, för att jag kan väldigt lite om kinesisk kultur och tycker så här, ah, det är gott med friterade räkor och friterad banan med glass, att jag då ibland kanske inte är riktigt lika kritisk mot Kina i liksom hur jag tänker kring Kina och liknande. Thailand inte minst, som jag är en nation som, eftersom det är sköna stränder, det är gott med pad thai, och Moderaterna gjorde väldigt bra reklamfilm i valrörelsen, så glömmer man bort att Thailand ofta är ett politiskt skitland. Innebär jag menar hur man i sin syn på kulturer inte, antingen inte för att kulturen är trevlig, thailändska kulturen till exempel, om man tycker man är trevlig som svensk då i många fall, inte kritiserar politiken, eller för att politiken är genomvidrig, den ryska, inte ta till sig av kulturen som kan vara fin.
Ja men absolut, ja, men det där är någonting som jag vet att jag har brottats med lite grann, för att om man tar Ryssland av idag, nu ska jag inte utge mig för att vara någon Rysslands expert, men så åtnjuter ju Putin absurt höga approval ratings och sådär. Och då måste man ju ställa sig frågan så här, det säger mig ändå att om jag gör ett litet slumpmässigt urval av random ryssar på gatan, så kommer jag antagligen tycka att de är djupt osympatiska i sin syn på liksom Rysslands roll i världen. Då är ju liksom motargumentet att så här, ja, de kanske inte vet så himla mycket bättre för att så här, rysk statlig tv kör propaganda 24/7 och tillgången till oberoende media, bla bla bla. Samma grej när det gäller Israel-Palestina-konflikten. Så här, okej, när en del av palestinska befolkningen fick möjlighet att välja någonting i ett val, så valde de Hamas. Hur mycket av Hamas vidrighet ska man då skylla på den palestinska befolkningen, som gudarna ska veta inte har haft det så himla lätt att tillgodogöra sig kunskap om både det ena och det andra, för att deras levnadsförhållanden är vidriga. Och deras första prioritet är inte att liksom filosofera kring vad som är rimlig politisk filosofi och så vidare. Och så där. Jag vet, jag har inte riktigt bestämt mig hur man ska se på Nordkorea är det absolut mest tydliga exemplet. Nordkoreaner har antagligen djupt osympatiska åsikter. Hur mycket av det är deras fel? Antagligen ganska lite. Men ska man då, på samma sätt som man eventuellt tolkar Aristoteles kvinnohat och Luthers antisemitism, ska man helt bortse ifrån det och bara så här, det är klart att det är inget genetiskt fel på ryssar, nordkoreaner eller palestinier. Absolut inte. Vi är alla liksom vad vi är, så att säga, och produkter av arv och miljö och whatever. Men någonstans går det en flytande gräns att visst ansvar har man ändå, om man har, åtminstone som i Ryssland, har tillgång lite grann till internet och har möjlighet att resa utomlands eller någonting, så borde man kunna tillgodogöra sig lite information. Nordkorea antagligen måste man vara ännu lite mer förlåtande mot, så att säga. Och det där är jättesvårt, tycker jag.
Men, och därför vill jag verkligen tipsa om att besöka Bergenska trädgårdarna och då den här ryska aftonen. Man kan också hyra in hela konceptet, men det var ganska dyrt, så det rekommenderar jag inte att göra. Vad rekommenderar du, Gabriel?
Jag vill tipsa om tidskriften Fokus. På riktigt.
Jag tror att många av de som lyssnar på det här har någon typ av relation till Fokus.
Men ändå. I den händelse att det finns någon som inte har det, eller någon som jag som liksom under en period inte läser den. Alltså det vi pratar en del om, och framförallt när vi privat pratar, skriver till varandra på olika sociala medier, så bärsar vi vissa kvällstidningsjournalisters förhållande till politisk bevakning. Fokus är ju liksom motpolen till allt det. Och dessutom, och de gör det liksom, det finns ingen som lägger så mycket tid på att göra djuplånande, verkligen förstå politiska skeenden i svensk politik, känns som de. Nu bärsar jag indirekt en massa andra duktiga politiska journalister i Sverige, det är inte meningen, men
det kan
av vara. Det som jag tar del av. Och liksom likt House of Cards, som du sa Hannes, så uppmärksamma liksom personrelationers vikt för politiken och sådär, så är ju fokus utomordentligt bra på att liksom hitta berättelsen om vilka personer som faktiskt spelar roll i politiken och hur de förhåller sig till varandra. Så att, det är fokus.
Jag vill tipsa om en dokumentär, inte därför att den är bra, utan tvärtom därför att den är så jävla märklig. Det är den absolut mest märkliga dokumentär jag någonsin har sett, och då har jag ändå sett typ märkliga dokumentärer om så här finska Subutex-knarkare som ramlar ner från balkongen under ren racing och så vidare. Den här tar fan priset. Den gick på i SVT Docs-serien för några veckor sedan, heter SOS Europa. Såg ni den?
Nej.
Jag havererade en del i privata sms-konversationer mer. Det är en framtidsdystopi där EU har fallit samman och en gammal arkeolog sitter på ett flygplan och berättar för ett stackars litet barn, så det är så här, utnyttja barn för att typ sälja sitt budskap om EU, hur det såg ut och hur fantastiskt det var och vad som hände sen. Vad var det som hände sen? Jo, tyskarna var nyliberala ekonomer som bara ville spara pengar, alla blev rasister, solidariteten glömdes bort och så vidare och så vidare. Och så gör de vissa nedslag i olika länder då, och så här, allt började 2014 när de gjorde det här. Och så bland annat är de i Sverige, och då sitter Özgurjan av någon så här oklar anledning viftar med någon nappflaska som man hävdar att man, in Sweden we used to give this bottle to children and immigrants because we had a welfare state and took care of everyone, but now nobody cares. Alltså det är helt jävla absurd.
Det var en dokumentär alltså.
Ja, men alltså det är ju en
dokumentär.
Ja, en mockumentär heter det ju. Det är, ja. Absolut, men det har ju vissa dokumentära inslag så att man refererar till faktiska händelser under 2014, men sen drar man ut någon typ av prognoslinje in i framtiden att det här kommer få EU att falla samman. Och det finns så himla mycket märkligheter, men hela liksom konceptet är märkligt eller ovant, därför att det är en tydlig liksom vänsterkritik av EU, men som samtidigt är väldigt pro-EU, att det de vill ha är mer EU. Mm. Att EU borde inte bara vara sån här opersonligt flöde av varor och grejer, utan vi måste ha en solidarisk EU byggd på våra gemensamma europeiska värderingar. Och då kan man säga mycket om detta, och med risk för att bli lite haveristisk, så jag ser ju som då liksom, varje gång människor har något stort politiskt ovanifrån projekt där man tror att folk har gemensamma värderingar om någonting, är dömt att krascha, för det finns ingenting på samma sätt som så här, allt är särintressen, som Fredrik Reinfeldt sa eventuellt. Så det finns liksom, alla har sina egna intressen. Det finns inga gemensamma liksom EU-värderingar eller intressen. En väldigt lustig dokumentär med ett helt unikt perspektiv som jag inte alls håller med om. Men ett perspektiv som inte finns representerat i den svenska debatten. Där om man är liksom väldigt vänster så är man också väldigt mot EU. Här är någon sån. Bygg ut EU för att rädda solidariteten.
Ett tips till alla er som lyssnar på den här podden är att gå in på iTunes och sätta en recension. Carl har under det här avsnittet rekommenderat 2 stjärnor som man kan sätta. Man kan också sätta 5.
Men jag har ju gett en 2, en 3 och typ en 4, så att jag, det landar väl på ett medel på 3 det här avsnittet, ja, tycker jag.
Och då rekommenderar jag 1 och 5. Det är samma medelbetyg.
Mm.
Så,
med större spridning, likt inkomstspridningen bör öka, så bör även recensionerna i iTunes på den här
fat
podden.
Fat Tales och så vidare.
En svart svan recension.
Tack för det här avsnittet, Carl.
Tack.
Hannes.
Tack.
Tack.